Född 1959 i Göteborg, har bland annat spelat i Fässberg, i Brommapojkarna och gjort över 300 matcher för Häcken. Tränare i Kviding och Häcken och sen 2008 sportchef i BK Häcken. Snart bara 5 år kvar till pensionen. Hur känns det, Sonny Karlsson?
Man tror, vad är det man säger? När man hamnar på dödsidan. Det är det jag gör i år då. Är det inte det 60 det? För jag fyller ju 60 år. Det man tror aldrig man ska bli gammal.
Du känns yngre.
Det var snällt utav dig. Väldigt snällt utav dig. Tack så mycket.
Vad känner du som sportchef i Häcken?
För lite.
För lite?
Ja.
Han har inte lyckats löneförhandla bättre än alla dessa år.
Nej,
alltså.
Jag tror att det är som de spelarna som är i klubben eller som kommer från egna led och går i egna led hela tiden tycker alltid att de tjänar för lite. Jag tror att det är likadant med tränare och sportchefer. Man har alltid på något sätt en slags trofasthet som gör att man kanske inte trycker på lika hårt i löneförhandlingarna som andra gör som kommer utifrån.
Har du några bonusar som sportchef?
Nej.
Inte på resultat och
nej.
Nå Europa och sådana saker?
Nej.
Där har du tips då, för de andra sportcheferna jag har intervjuat, de får bonus om de går till Europa och om de skulle vinna allsvenskan. Okay. Sådana grejer.
Ja.
Så det är tips inför sista löneförhandlingen och innan pensionen.
Ja. Det är jävla intressant det med bonusar överhuvudtaget, tycker jag.
Ja.
I och med att när ja, du vet att jag kom 1980 från Fässberg hit, så jag har varit här en jävla massa år och sen var jag iväg en stund och så är då. Men när jag kom tillbaka och fick A-laget igen som tränare, jag tror det var 6 eller 7 eller någonting sånt, 2006-2007, så fick spelarna en bonus på 1 miljon när man åkte ur allsvenskan 2006.
Varför det?
Ja, den var ju byggd på matcher, hur många matcher man vann. Och då åkte man ju ur allsvenskan det året där. Jag vet inte om det stämmer riktigt i åtalen där, men liksom, då åkte man ju ur allsvenskan. Då vet jag att det var en jädra diskussion här uppe om det här med styrelse och annat då, men just det här med bonusar, hur man skulle bygga bonusar. För än så länge så är det, jag har aldrig sett, jag har haft ett antal tillfällen längs väg. Jag vet att vi mötte Örebro och jag vet att spelarna skulle få 1 miljon extra i bonus om vi vann. Och då fick vi stryk med 5-2. I år hade de också en ganska stor bonus om vi vann mot Norrköping i sista matchen, och då fick vi också stryk. Så jag tror aldrig att de här bonusarna driver spelarna till bättre prestationer.
Det fungerar inte som drivkraftsmotor?
Nej, inte den nivån i alla fall av pengar. Nu var det 1 miljon till varje spelare, men liksom, det är ändå ganska mycket pengar som det har handlat om de gångerna då. Så att vi har förändrat bonustänket, och jag vet inte om, jag tror att många klubbar har nog förändrat sitt bonustänk. En del har ju tagit bort bonusen.
Är det något ni tänker göra, att ta bort bonusen helt eller?
Vi har funderat på det, ja.
Hur hanterar du arbetsbelastningen? För den är hög för er sportchefer, vet vi.
Ja, men jag har nog gått från 100 timmar i veckan till väldigt mycket mindre än så.
Hur har du lyckats med det?
Ja, vi har vuxit förut, så jag vet att jag, den gamla ordförande Lennart Karlsson, hade ju en ganska kul historia där vi bar in Dominic Chattos gamla soffa, eller inte gamla soffa, jag och han var faktiskt bar in soffan i hans lägenhet, och jag skötte ju lägenheten och möblerade upp dem och liksom såg till så att det fungerar och hämtade spelare och så liksom, vi har vuxit och blivit större, så det är fler människor som gör sakerna idag än vad när jag började som sportchef då för 10 eller 12 år sedan.
Då fick du bära in möblerna när spelarna.
Ja, då vet jag att Lennart skrattade, så sa han att tror att Bengt Madsen bär in sofforna i Malmö som var ordförande i Malmö då. Ja, då flabbar vi åt det, och det har vi redan haft med oss. Alltså, liksom. Är du fortfarande i sofforna? Han är ju inte ordförande längre, han är ju inte klubben längre, men han brukar skoja om det då. Att...
Gick det problemfritt att bära in soffan till Chatto där? Eller...
Nej.
Vad hände?
Ja, vi ska skrapa ett hörn, så vi spackla väggen också där, tror jag, så att det blir mer arbete. Jag har en jävla bra historia. Kan du ta en bra historia?
Ja.
Chatto hade en mjuk madrass. För han fick ju ta den gamle lägenhetsinnehavarens madrass. Vi skulle köpa en ny madrass till honom. Så du sa till en vaktmästaren att åka och köpa en hårdare madrass på, ja, liksom på Mio då, i och med att vi har samarbete med dem. Och så gjorde han det. Och så ställde in den i den lägenheten han chatt har. Ja, men bor han på första våningen där? Absolut, han bor på första våningen där. På liksom på Hisingen där då. Och så kom han tillbaka. Ja, jag har gjort det. Och så frågade jag chatt och dagen efter då. Hur är madrassen? Är den bra eller? Nej, men han har inte bytt madrass. Jo, han har bytt madrass. Och så var han nere och frågade vaktmästaren igen då, Danne då, om han liksom hade bytt madrass. Ja, jag har varit och bytt madrass. Och så dagen efter frågade chatt igen. Ja, men han har bytt madrass. Hur är den nya madrassen? Nej, han har inte bytt madrass. Ja, det gick ju helgen. Och så gick jag till Danne och så sa vi får åka dit. För det, han har inte fått någon ny madrass. Då hade alltså Danne gått in i Svalen, säger man i Göteborg, men uppgången jämte.
Fel uppgång, alltså.
I fel uppgång. Satt i nyckeln i den dörren. Fått upp den dörren med våra nyckel. Gått in och bytt madrass i fel lägenhet. Och jag tänkte, vad fan, bara att komma in i fel lägenhet och göra det. För han berättade, ja, det var, jag tyckte det var lite konstigt. För det stod massa whiskyflaskor och grejer i... Och en jävla massa skor. Jag tänkte att han var skofetischist eller någonting. Så liksom, jag tänkte det var lite konstigt så. Cigaretter låg framme också. Så tänkte fan, röka ut i chatt då. Och så tänkte, vad fan gör vi nu då? Okej, så jag knackade på det, men det var ingen hemma. Och så lämnade jag en lapp. Då ringde han mig, den här killen. Helt vansinnig. För han märkte att vi hade varit inne och bytt madrass. Och han kunde inte förstå varför någon hade bytt madrass. Så han hade ringt försäkringsbolaget, snuten, alla möjliga. De bara flabbade åt den. Det är den bättre madrassen än vad du hade innan. Absolut, det är klart bättre madrassen innan. Men det måste ju vara något fel. Det är ju någon som liksom vill mig något ont. Det kanske är någon, de har doppat den i någon jävla... Vad fan vet jag ungefär, va? Så han hade slängt ner den i källan och tagit in på hotell. Så vi fick lite extra kostnader där från hans hotellnätter. Och att han också hade köpt en ny egen madrass. För den hade ju vi slängt. Så det var lägenhetshistorien det. Ja.
Vad lärde du dig av detta?
Ja, jag fick nog fortsätta göra det själv. Nej då. Men det blev bara en rolig grej så.
Det var frågan gällde hur din arbetsbelastning såg ut
en sån med
dominerande chatt och madrass där. Men vi kan konstatera att du har kunnat dra ner lite grann i och med att häcken har växt då, så du behöver göra de här liksom småklubbs insatserna då när det gäller att bära in soffor och byta madrasser. Nej. Det är väl ungefär det du sa.
Ja, då. Även viss scoutingarbete som jag kanske såg 100 matcher om året i början på andra lag än våra egna lag, så det gör jag inte heller idag. Så att det är klart att det har förändrats. Vi har vuxit. Det är större. Du ser ju själv, vi sitter ju i kontoret och du ser ju liksom hur det ser ut. Det är folk överallt.
Har du något liv utanför fotbollen?
Absolut. Klart jag har det. Familj med utflugna barn. Det är väl det som är det största egentligen, tycker jag. Det här är ju skoj och det här är fantastiskt, men det är ändå familjen som är det viktigaste. Så att, och sen gillar jag att leka fortfarande. Spelar paddel och vi börjar spela jävligt mycket som alla andra gör. Jädra, det är fruktansvärt roligt. Och golf. Så jag gillar att liksom leka med kompisarna fortfarande, precis som jag alltid kan. Så får man ju flytta nivåerna på. Jag kan ju inte spela boll längre. För då går ju någon vard eller någonting sånt. Då. Så att det får ju bli de grejerna man klarar av.
Under din tid som sportchef då så har ju Peter Gerhardsson varit tränare här och Micke Stare och nu Andreas Alm då. Vad är det med häcken och anställa stockholmare?
Ja, just det.
Eller i alla fall tränare som har varit i Stockholm.
Peter hittade jag ju faktiskt i Helsingborg då som assisterande där. Eller nästan tredje assisterande, för det var ju jädra rullians i Helsingborg vid den tiden. Och då hade han ungdomslandslagen och då var jag i akademi tränare i häcken och då fick man följa med på landslagen, på ungdomslandslagen som liksom assisterande, och då tyckte jag han hade något speciellt och det var därför det blev han. Så det hade emot mig så jävla mycket med Stockholm att göra. Stare var ju i Göteborg precis innan han åkte till Kina då, så vi tog ju han på bakvägen där ungefär då och plockade hem honom hit. Så hade inte heller något med Stockholm att göra egentligen. Sen var det ganska logiskt, tycker jag, att vi tog Alm direkt efter Micke. För Alm hade ju jobbat ihop med Micke. Och kunde då på något sätt liksom, vad han hade gjort, det kunde han anamma ganska snabbt och sätta sina värderingar och funderingar på hur vi skulle göra i framtiden. Så det, men det, ja, det, jag har faktiskt inte tänkt på det. Men, det,
men finns det inga bra göteborgare som tränare då?
Det finns det säkert.
Vilka då?
Oj. jag är ju sportchef nu för tiden. Så att jag är ju inte kvar i den branschen. Nej, så den försvinner ju då. Ja, vad finns det för några?
Men det är svårt det där. Det har inte kommit fram så mycket stora tränare från Göteborg på sista tiden. Vad kan det bero på?
Ja, vad fan? Jag har faktiskt inte funderat ett smack på det om jag ska vara riktigt ärlig. Men det är Roger Gösselsson som var den sista stora då, eller?
Mm.
Eller Svennis, eller man var ute därifrån. Så att det är liksom, ja just det. Men det är många som har blivit ledare och många som har blivit tränare. Många av de häckengubbarna som jag känner liksom längs åren för Karlsson och Peter Friberg och ja, Micke Källström, alla de här som har, de har ju blivit ledare efteråt. Väldigt många av dem har blivit ledare efteråt. Men det är kanske inte så många som har håller på hög nivå idag.
Vad har du för relation till Micke Stare idag då, som du nämnde där?
Vi har ingen relation idag.
Nej, varför inte det?
Nej, jag tyckte att han svek oss.
På vilket sätt då?
Vi var överens om att jobba i 3 år och byggde lag och idéer på det. Och när man hoppar av efter 1 år, när man liksom är med i allting, och då tycker jag man gör fel. Men det är utifrån mitt perspektiv som klubbansvarig och klubbledare som jag givetvis ser det.
Kom det som en blixt från en klar himmel eller?
Ja, ja, absolut. Visst gjorde det. Nej, men han var ju glasklar över att han skulle liksom vara här, han hade huset i stan och allting var ju perfekt, och liksom få ladda om batterierna och vara här under en längre tid. Så att det gjorde.
Hur gick till när han kom och sa det till dig då? Hur reagerade du då?
Nej, vi sa ju nej. Men det visade sig att det fanns ju några kort att spela ut där. Det fanns någon sån här EU-dom eller något liknande som det går att spela ut. Eftersom vi aldrig har behövt skydda oss i avtal på det sättet då, så var vi inte riktigt medvetna. Kanske borde varit medvetna om det, för liksom det var väl nästan så han gjorde i AIK också, så att vi kanske borde ha skrivit ett annat avtal. Idag skriver vi andra avtal. Men att köpa tränare eller någonting sånt hade inte de tänkt göra. Jo, de slängde in en spottstyver där för att vara liksom schyssta, och den sa vi till dem att de kunde behålla då. Vad heter de? Earthquakes eller något sånt där.
Mm.
Så den kunde de, det var mer moraliskt att vi liksom var emot själva grejen, och att ska man då ta någon så får man fan betala för det i så fall. Men det var de inte villiga att göra.
Och då har ni en relation, du och Stare?
Nej, jag tycker inte det. Jag är nog, nej, jag ska nog vara så pass ärlig och säga, jag hoppas inte att han har släppt det tack vare att inte jag liksom öppnar den dörren då. Jag vill nog att det ska göra lite ont fortfarande, att man känner att det var fel, och det ska han vara medveten om. Sen så som jag går ut och tänker på det, herregud, det går ju vidare. Vi har spelat ett helt år sedan dess, så liksom det, livet går vidare. Vi får se. Han vet aldrig. Kanske tar han i hand någon gång till och med.
Vad hände i våras då? När du blev förbannad på journalisten på GP där?
Oj! Ävlar. Det var en längre historia. Vi har varit väldigt besvikna över hur han har raljerat över våra spelare som har varit tjocka och inte. Ja, han är mer, hade mer liksom krönikörat över oss när vi var iväg och spelade, för han satt ju i Stockholm och gjorde för, han gjorde allt för GP i Stockholm tror jag. Vi fick ta en hel del skit under några år, tyckte vi allihop, och hade faktiskt möte med GP om det till och med innan. Men han gjorde ju aldrig det med Blåvitt, för det vågar man inte göra, för de har ju så jävla många supportrar som hackar sönder på nätet då i så fall. Men det, han tyckte nog att han kunde göra det med oss. Och efter den förlustmatchen där uppe så satt jag och läste hans text i pressrummet, eller inför presskonferensen. Där han också sågade våran första match för året som vi vann mot Kalmar FF, som GP redan skrivit om som en jävla bra match. Och då blev jag förbannad. Och då, eftersom inte han hackar på Blåvitt på något sätt, så blev det väl det, är du Blåvitt eller? Och så blev det en grej åt det då. Det var väl inte så bra. Kanske.
Är du självkritisk där?
Jag vet inte. Ibland tycker jag det är gött att få säga till. Och sen kan man ju se efterspelet som att det blev, ja, det var både på tv och i tidningar och en jävla massa hallå runt det. Men jag vet inte egentligen om jag ångrar mig riktigt så, för att fan, jag tyckte han har varit stygg i media mot oss ganska länge. Och varför skulle inte jag kunna vara stygg öppet tillbaka då? Det var ju det jag var. Jag ringde GP direkt efteråt. Jag vet, jag gick ut i korridoren och sa, nu har jag skitit i det blå skåpet. Så jag, för nu har jag
gett mig... Du är lite självkritisk i alla fall.
Jo, jag fattar ju att jag hade liksom gjort det. Och så sa, och då sa, jag vet att de sa att ja, vi har tittat på texten, den var inget bra, så de, vi har redan ändrat den. Så den texten han skrev kom ju aldrig ut egentligen då. Så att, men vi har pratat med varandra, så att jag är inte förbannad på honom idag. Men jag kan nog bli jävligt förbannad när man... Det liksom blir ju som ens eget barn. Man skyddar ju, jag skyddar Bäck och Häcken. Pissar du på oss och pissar jag på dig ungefär. Liksom, det var väl så det blev.
Mm. Är du blåvitt skräckt åt han, va?
Ja, det gjorde jag.
Du har inte sökt sportchefsjobbet i blåvitt, va?
Nej, de vill nog inte ha en 60-åring på plats där.
Men hur är det att gå in i en säsong där Häcken ju ses... på förhand då som ett topplag och IFK Göteborg mer liksom som ett bottenlag där är Häcken odiskutabelt är i kapp och förbi både sportsligt och ekonomiskt, och där Häcken någonstans liksom är etta i stan och Blåvitt tvåa. Inför den här säsongen är det inget snack om att styrkeförhållandena är helt förändrade.
Ja, alltså just nu ser det ut så. Mm. Det är ju jävligt konstigt. Jag är ju från Göteborg, så är det klart att jag har ju upplevt den här hierarkin under alla år, så att det är ju ett jädra steg vi har tagit egentligen. Ja, de är då kanske, men liksom, det är ett jädra steg vi har tagit att vi kan vara där vi är. Det tycker jag är fantastiskt bra gjort av oss. Jag måste alla ge alla beröm som jobbar i hela föreningen faktiskt, för att vi har liksom, vi har tagit oss dit. Det är en jävla väg att gå. Och den är inte slut än, för vi har mycket kvar att göra, men vi blir bättre på alla områden hela tiden.
Kommer ni gå om publikt också, tror du?
Nej, det där är ju en generationsfråga. Den där är ju jädrigt svår. Det är ju den svåraste frågan vi har. Så jag vet att, var det vi som gjorde undersökning? Jag vet att Geis gjorde en undersökning för några år sedan. Och det var, det är väl ganska många år sedan, 5 år sedan och sånt. Då låg Blå på 69% ute till stan. Och ÖIS och Geis hade väl runt 10-11, någonting sånt då. Och då var det bara typ en 7-8% kvar, och 6% höll väl lite på något lag överhuvudtaget, tror jag. Och idag håller ju ungarna på United och på Liverpool och Barcelona. Och så att det är liksom inte så mycket kvar, och det är en generationsfråga. Du föds in i, vad är du själv? Du är från Göteborg, vad håller du på?
Jag är journalist, jag är strikt objektiv.
Klart att du är, naturligtvis. Jonsred kan du hålla på.
Ljungkilo eller Rattiak?
Ja, just det. Ja, just det. Nej, men det är en resa man gör. Det vi kan vara glada över är väl att vi är ett av de lagen som gick fram i publikmässigt i år då. Mm. Och de små stegen räknar vi också hela tiden. Men man kan bli lite förvånad ibland. Jag tycker ju att vi har spelat... Jag vet att när jag var tränare och när jag kanske inte var sportchef i Häcken på den tiden, när Erik Hamrén hade ÖIS, och alltid tittade på dem för att de spelade jävligt bra fotboll, hade bra spelare, då går man ju på bra fotboll. Vi har spelat jädrigt bra fotboll under väldigt många år och haft det till och med i liksom handlingsplan och målsättningar och allt vad vi har haft där. Liksom, vi måste spela en bra fotboll för att locka publik, för att bli ett lag som kan liksom ta några steg på den sidan då. Jag kan vara förvånad över att inte fler göteborgare varit då, varit på Hisingssidan och liksom tittat på oss lite då och då. För vi har verkligen spelat bra fotboll. Nästan lite naivt bra fotboll ibland, men vi har ändå gjort det. Vi har gjort en jädra massa mål och fått fram, vad är det, 4 skyttekungar. Jag kunde fan ha 6, för det var några som gick sönder längs vägen där som ledde skytteligan.
Håller du med Irandus där, som han sa på januari-turnén, att ingen blåvittspelare har platsat i Häckens startelva?
Det var nog ett lösryckt citat där som han fick försvara sig emot, tror jag, lite grann så. Det finns spelare i IFK som är jätteduktiga, så att, Det finns säkert någon som hade platsat i Häcken.
Men skulle du värva då?
Ja, nej, jag vill inte värva någon av deras spelare. Så att det är inte så jag menar. Men liksom, det är oerhört mjukt av oss att tro att vi... Att det inte finns spelare i IFK Göteborg som är duktiga på plan. Det är skulle jag inte sträcka mig. Men att vi, även där, det han säger är ju egentligen så är det som också i den här texten, om jag läste den rätt, att många killar har valt att titta på BK Häcken istället för att titta på IFK Göteborg för att man har sett att här går det att ta sig fram. Nu hamnar de i det läget. Alltså, de kommer att hamna där nu. De tvingas ju till det med sin ekonomi, att de måste ta fler unga i A-truppen än vad de har gjort innan, och då kommer några av dem att slå igenom och lyckas. Så att det blir ju så. Vi har väl haft som uttalad idé hela tiden bara att vi ska ha öppna platser för dem när vi ser att det finns i vår egen akademi. Så att det har vi kvar fortfarande. Så att...
Ja, för det har ju sagts i ett antal år att ni har varit bättre på att attrahera ung talang och så. Och nu har ju Blåvitt börjat jobba på ett annat sätt där, just på grund av det. Har ni märkt av det då? Att
liksom... Inte än. Nej. Men det kanske man gör längs vägen. Men vi liksom slutar ut med våran idé. Vi har ju... Jag såg att de hade en jävla massa juniorer uppe på i A-truppen nu då, men vi har också, vi har ju 4 stycken som är juniorer nästa år som redan har A-lagskontrakt med oss. Mm. Alltså som har 1 år kvar som juniorer. Så det är så att vi helt plötsligt har gått ifrån våran idé då.
Är du orolig att de ska gå i kapper igen förbi er?
Ja, men det kommer alltid, de kommer, alltså, IFK Göteborg kommer tillbaka. Om de gör det i år eller nästa år eller liksom, men de kommer liksom att ta sig tillbaka upp, för de har så pass stort stöd, så att de kommer och det kommer att vara våran största konkurrent ett tag till. ÖIS är väl de som i Göteborg då som börjar få ordning på grejerna och också kan ta sig tillbaka, så att man ser ju ändå att det finns kraft i de här klubbarna så att de kommer tillbaka.
Jag skulle få en fråga som jag tror du aldrig har fått förut. Vad har du för tips till IFK Göteborg idag för att ta sig upp från botten?
Jag vill inte prata om IFK Göteborg egentligen överhuvudtaget på den här podden.
Men det
var inte så svårt
att få igång på det där.
Nej, men jag vill nog vara ödmjuk inför liksom vad de är någonstans. Så att ibland hamnar man i svacker och då arbetar folk ännu hårdare. Det har varit våran känsla i alla fall. Och när man hittar rätt med människor. För det handlar om människor, allting. Rätt människor på rätt plats.
Men är det inte gött för dig att få liksom, nu perspektivet omvänt? Nu sitter kommissionalisterna här liksom och håller liksom Häcken som bäst i stan. Och...
Kravbilden höjs ju också.
Ja.
Gör ju den. Så att det är ju alltid jädrigt skönt att vara underdog på något sätt. I alla fall...
Det kan du inte vara längre.
Ja, lite. Ja. Det är ju inte så att vi, om man tittar på musklerna på de här lite större drakarna nu då, alltså om vi tar AIK och Malmö, som jag ju går på sportchefen sa att serien är redan klar, sa till dem, för ni kommer ju ha 78 poäng var när det är över, för vi andra är ju helt chanslösa.
Sa du det till Malmö? Ja,
alltså vad Daniel Wendel sa, fan vad du håller på. Ja, ska jag göra lite med dem, vet du? För de är ju ändå, de är ju muskulärt jädrigt stora och starka just nu. Det känns ju. De handlar ju andra boxar än vad vi gör på något sätt i sina verksamheter. Så att,
Men är det sådana där favoriter? Någon brukar ju alltid falla ifrån. Men ja. Men de gör det i år, eller?
Nej, jag får för mig på något sätt att de har flyttat upp ribban lite. Och då måste vi haka på om vi ska kunna vara med och konkurrera. Vi måste göra, liksom, jag har sagt, det är klart vi kan vinna SM-guld, men då ska alla stjärnorna stå rätt i skyn. Då får vi inte få skador på fel människor eller för många avstängningar eller liksom det fipplar till sig med någon viktig spelare som lämnar i fel tillfälle eller whatever då som sker då. Men de klarar av mer. Det är också det här som jag har haft diskussionen som, eller som vi upplever då, att det är inte så lätt att få någonting med sig när man spelar borta mot de här lagen. Och när vi spelar hemma mot dem så har de ofta med sig så mycket folk så att det blir nästan som jämnt skägg när vi spelar. Och då...
Vad då, du menar domarna eller?
Ja, absolut. Det är klart att det är en fråga, de lagen som möter dem på bottaplan, om de har någon fördel av och...
Så svenska domare pallat trycket på...
Det gör inga domare.
Stadion i Malmö.
Det gör inga domare. Fråga Levante hur det är att möta Barcelona borta. Men det gör inga...
Tatt upp det med domarna eller?
Skojar du eller? Klart att tagit upp det med domarna.
Vad säger han nu? Vad säger Johannes?
Nej, nu, ja, han har inte pratat med mig. Jag vet, sista gången jag tog upp det på allvar, det var ju med Bosse Karlsson då, när vi hade haft, då hade jag statistik på 10 matcher mot IFK Göteborg där vi hade 50 gula, 7 röda, 0 straffar, och de hade 25 gula, 0 röda och 7 straffar, eller ja, sådana siffror då. Så påpekar jag då att vi har ju bortamatch även när vi spelar hemma mot dem. Nu ser det inte riktigt likadant ut när vi har hemmamatch i och för sig, för att liksom vi är fler Häckensupportrar på våra egna hemmamatcher, men det finns en, jag tror det är enklare att rycka i pipan när 30 000 ropar på straff eller på en utvisning eller på ett avgörande moment, så än vad det är när man inte har det massiva trycket då, som de ändå har. Så att det,
så ni spelar mot 12 man, menar du, när det kommer in?
Nej, det är inte så. Jag vet inte vad någon jävla bitterkuk är. Liksom, men det, när du pratar med de andra klubbarna som inte har det så det råder inget tvivel om att det är så. Så man måste vara, jag har alltid sagt att vi måste vara 5-7 poäng bättre än dem.
För att kompensera
för det som händer på kontra vad vi får då. Och det är liksom det är sanningen. Det är liksom, den som säger något annat, han ljuger. Jag frågar dem, är de vet om det. De känner, alltså inte domarna, men för du frågar domarna, nej, men så är det inte.
Men du menar att Björn Westerholm och Daniel Andersson till exempel skulle hålla med om det här resonemanget?
Tror. Annars ljuger de.
Ja. Har du tagit upp det med dem?
Ja, jag har tagit upp det vid något tillfälle, absolut. Mm. Inte så direkt kanske, men vi har diskuterat det. Det är inte bara en upplevelse, utan det är liksom, ja, men du vet, de har bollen mer. Nej, det har de inte. Vi har bollen mer. De borde ha fler gula än vad vi har. För vi har faktiskt bollen mer än vad de har. Så som vi har sett ut inom åren då, i alla fall. Va? Ja, så annars brukar de gärna säga det då. Liksom, att, ja, men det är ju bara för att de har trycket på er hela tiden. Så. Nej, det har de inte. Vi har trycket på dem. Vi skapar mer mot dem än vad de har. Då borde det vara tvärtom om då egentligen då. Jag har slutat älta det också, men det var därför jag sa det. Sist jag pratade om det var faktiskt med Bosse Karlsson. Det är bara liksom, ja, vinn matchen istället.
Ja, du får ta upp det med nya domarbasen nu då, Stefan Johannesson, se vad han säger. Du, ja. När kommer Häcken ha målsättning vinna SM-guld första gången då? Eller har ni haft det någon gång?
Vi har ju det.
Ni har det nu i år?
Det står i handlingsplanen från 2017.
Ja.
Att vi ska ha vunnit innan 2021.
Ah, ja.
Annars får jag sluta, står det också handlingsplan.
Så då har du 19, 20, 21 på det här.
Innan har det varit en vision, men nu är det står det faktiskt i handlingsplan. Vad har jag kvar? 3 år.
Mm.
Ja, det är ungefär vad jag jobbar 3 år till, så att det passar nog bra då. Att jag, om inte vi har vunnit det, så får någon annan komma in och ta över det. Nej, men det är, vi har väl haft otroligt många diskussioner om just detta, för att det är ju en hög målsättning för en relativt, inte liten klubb längre, men för en mindre klubb än den absolut största då, att ha det som en i sin målsättning. Men samtidigt så är det väl som våran avgående klubbdirektör säger, att om man inte har det så vinner man aldrig. Så att jag har väl inte varit riktigt för att man ska ha det så länge man kan tjäna på att vara lite underdogs, eller kanske därför jag håller på och lägger över allt på AIK Malmö redan här och redan igår då, för att man på något sätt ska bäsa sig lite för att man ska kunna liksom slå lite bakifrån i alla fall så. Och istället för att stå och säga att vi är bäst, för liksom det är ett antal klubbar som är riktigt bra och vi hoppas vara en av dem. Och börjar vi som vi slutade förra året, när den här säsongen börjar, så kan vi vara med och slåss om det kanske.
Hur klarar är truppen inför 2019 då? Det som är ditt...
Ja, vi hade ju lite flyt i somras. Vi köpte ju in ett par spelare i somras som alla startar egentligen. Eller startar under hösten då. Så att tack vare det att man lyckas med det, så har man ju, ligger man ganska långt fram. För de var ju 3 år kvar allihop på sina avtal. De hade ju 3,5 då. Och då ligger man lite i framkant.
Är det därför det inte har hänt så mycket här nu med Häcken?
Ja,
i det här fönstret, eller nu
vi har haft unga som inte har gått. Ja. Som har tagit steg. Dalla var ju med i landslaget nu. Adam var med i landslaget. Jeremejeff kom ju tillbaka från Malmö i somras. Så han är en av de spelarna. Så vi har ju unga som har tagit sig framåt. Och vi tog in tre i somras då som redan då konkurrerade på allvar. Då. Och det vi gör just nu är väl att vi har fyllt på positioner med någon junior, förlängt med någon junior. Sverrisson från Mjällby tog vi in som vänsterbacksalternativ där då. I och med att vi har tre bra så vågar vi gambla med att ta in en som kanske inte varit uppe hela vägen då. Fan, så bra ut. Vi har letat efter en centerkonkurrent till Jeremejeff.
Det letar du fortfarande efter?
Nej, vi har signat den faktiskt. Men den har jag signat för en månad sedan. Och det är inte riktigt framme än.
Vadå framme?
Jag har fattat sitt visum.
Jaha, du har ju klart med spelaren, men han är inte här. För han, vad heter han då?
Det släpper jag inte än. Det kan ju fippla till sig längs vägen. Så, att, så jag har hållit ett tag.
Vad är för land då?
Ja, det är ett land som behöver visum.
Ja, det finns länder.
Ja, men du måste nog till Afrika framförallt då. Ja, så att det är en afrikan.
Ålder?
Nej, men nu, det, dit kom du med det. Ja. Så att vi har signat en spelare så vi hoppas att vi... Ja, det är ju en center.
Ja, är det en snabb?
Ja, det är en stor. En väldigt lik Jeremejeff. Man kan man diskutera sen när man pratar om den här spelaren. När man ska ta en spelare, när man har en spelare som Alexander som gör så mycket mål som han nu gjorde under hösten då, och man ska försöka få, eftersom vi spelar med en forward oftast, och du ska ta in en konkurrent forward, så får du rätt så många nej på dem som känner till oss. Eller rätt så många. Men liksom man får liksom, nej, men jag är lite tveksam, jag vill nog göra något annat istället. Ni och Alex, jag tycker han är bra. Då får inte jag spela. Då får man liksom leta utanför boxen och hitta någonting som inte bryr sig om att Alex finns det.
Men vad är det som krånglar med visumet om du håller på en månad?
Tar
det så lång tid? Ja. Gör det kanske.
Vi måste ju göra läkarundersökning, så vi måste ju ha ett turistvisa först och få in honom i landet så vi kan läkarundersöka honom. Han kan inte skriva, det är ju det också som kan fippla till sig. Så hittar vi någonting då så blir det ingenting, och så blir det liksom massa skriverier om en spelare som inte blir någonting med. Då blir det negativa skriverier, så därför har jag försökt att hålla det. Och så länge det har hållit sig, för det har det faktiskt gjort, så jag har inte gått ut med det. För det har varit officiellt länge, jag har sagt det i GP och jag har sagt det i, ja, på fler ställen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag fick en fråga av en supporter till er via sociala medier där. Hur många spetsvärvningar du anser att ni behöver göra för att verkligen utmana Malmö, AIK och Norrköping? Alltså slåss topp tre istället för att slåss kanske 4-6. Är ni där redan eller?
Ja, det handlar lite grann om Paulinho. Och den är forwarden då. För vi behövde ha en, eftersom vi släppte Crespo i somras. Vi fick ju ingen bra utdelning på Crespo tycker jag. Så har vi letat en ny forward sedan dess. Och hittar vi en bra forward som verkligen kan konkurrera om Alex går sönder och så vidare. Vi klarat av att vara nakna utan honom. Har vi Palle kvar kan vi skicka upp honom ungefär va? Så det handlar lite grann om Paulinho.
Om ni får behålla honom då?
Ja.
Men det tror du inte det är riktigt ni får eller?
Ja, jag vet faktiskt inte idag. Det finns inget på han som är intressant nog. Så att det... Och då är vi spetsiga. Alltså Dalla tar steg, eller Dalla och Irandus tar steg hela tiden. Nasir kommer tillbaka från sin skada. Viktor Lundberg. Mervan har vi kvar. Jag har fyllt på med liksom två juniorer som finns där bakom dem. Så liksom vi är starka framåt. Vi är riktigt starka där. Vi har riktigt bra backlinje. Och liksom Erik Falle och Gustav Bergen som jag tror kommer bli årets utropstecken, Gustav Bergen. Så fan, vi är bra. Bra målvakter. Bra konstellation på mål. Så vi är bra överallt. Men försvinner Palle så tappar vi ju en jävla massa mål. Och då behöver jag hitta något där. Eftersom, ja, men någon som gör så mycket mål, man hittar liksom bara till det. Så att, och sen kanske vi spetsvärvar ändå om vi kan. Mm. Innan han försvinner. Det kan vi göra.
Ja, får du prata med Yashin, va? Sa ju han i GP igår här.
Jag kommenterar ut spelare in eller ut.
Ja, men det är ju dött nu när han har sagt att du pratar med honom.
Ja, men jag pratar med honom hela tiden.
Ja.
Ja. Så jag pratar med Yashin, ja. Mm. Men jag kanske inte pratar om att han ska vara i BK Häcken. Nej, men alltså han, man pratar ju om att det är möjligt att han ska vara i BK Häcken i en framtid, i och med att vi gillar honom när han var här. Han är ju, han är bra. De hade inte den rollen åt honom som vi har i AIK. Han fick ju spela ja, in i banan lite så. Och sen har de ju sån jädra konkurrens på de in i bananplatserna. Men han gjorde det bra där ändå, på de, i den positionen. Men vi tycker att han är ännu bättre att liksom attackera från kant och in i banan. Så liksom, det är klart att vi skulle vara intresserade om Palle försvann. Så är det ju.
Men kan vi vara intresserade? Om han försvinner eller kan han vara intressant
ändå? Vem ska han slå ut av de andra då? Då kan vi få konkurrenssituation som gör att vi har andra spelare som är ja, nästan lika bra som han. Eller, ja. Den är lite svårare, men samtidigt säga, om vi vill vara med hela vägen upp så kanske man ska försöka ta ändå för att ja, man får slå ut någon då.
För er, det är inga ekonomiska problem med något av det här ni har. Du har så pass mycket pengar att röra det.
Ja, men just nu är vi inte, det är som det är, vi behöver inte göra några stora köp nu.
Nej, men jag tänker löneutrymme.
Ja, men jag har löneutrymme till det.
Ja.
Ja, så det är ingen issue.
Är det för att ni inte har någon klubbdirektör längre som kan hålla i tyglarna eller som du kan köra lite fritt här? Eller?
Ja, men han är kvar fortfarande. Han sitter ju där inne. Han, styrelsen håller ju på att jobba med det nya alternativet som ska vara ja, inne i alla fall innan sommaren. Då, så Dennis är ju kvar tills nästa klubbdirektör kommer. Så Dennis går ju över och bara jobba Gothia Cup från och med nu då. Han börjar bli gammal, vet du. Han är ju görgammal. Han är ju mycket äldre än vad jag är.
Dennis Andersson ska sluta då som klubbdirektör, ja. Han är kvar tills ni får in. Vem är det som är det styrelsen som anställer? Du har ingenting med rekrytering och det att göra?
Nej.
Okay. Du ska inte kliva upp själv då?
Absolut inte.
Varför inte det?
Jag är bedrövlig på att skriva handlingsplaner och göra de här dokumenten som kanske krävs på den nivån för att dessutom ha ansvar över marknad, sälj, ekonomi. Nej.
Vad brukar du säga till de som tycker Häckens framgångar vilar på Gothia Cup-pengarna då? För det är en sån där ständig diskussion.
Ja, det är väl en sanning med modifikation för att utan alla försäljningar vi har gjort de sista 10 åren så hade vi nog inte varit där vi är idag. Det finns ju en grundplåt att hämta som givetvis gör att vi har, men liksom, det där är ju en icke-fråga. Jag vet inte vad vi gör i. Gör vi 30-40 miljoner mindre i sponsorpengar än vad de stora gör? Vi har 30 miljoner mindre i publikpengar än vad de stora har. De stora. Jag ska inte prata på det sättet. Vi är ju en av dem. Vi som vill vara en av dem. De pengarna täcker inte Gothia Cup på långa vägar.
Var tar ni in 20 miljoner om året på Gothia Cup?
Nej, inte riktigt. Vi tar in mellan 12 alltså snittade. Men man gör ju, ja, du vet, nu ska det investeras i nya madrasser till, så liksom man fattat riktigt paketet där, va? Så jag tror 12 miljoner och sånt där, tror jag. Och det är liksom, det täcker ju inte de 70 som fattas i på de andra hålen. Så det blir löjligt att prata på det sättet. Gothia har varit grunden för BK Häcken givetvis länge och i många år. Men idag har vi ju, fasen har vi, vi har ju klivit upp. Liksom, vi går ju upp nästan 50% om året på sponsorsidan för att fler och fler vill vara med oss. Mm. Ett jävla bra nätverk, fantastiskt bra nätverk.
Affärer pratar om där också, spelaraffärer. Där. Vilken är din största spelaraffär?
Ja, det är nog Warriors.
Vad fick du då?
Ja, man får inte, man får inte säga. Det står ju i alla jävla avtal att man inte får säga summor.
Mm. Men har det gått så många år så.
Ja, jo. Men det är som har stått i tidningarna eller ungefär sant då.
35?
Inte riktigt. Kanske.
30?
Till slut, tillsammans med allting så kanske man hamnar det. Men vi, även där så märker vi ju att om vi har en spelare som är jävligt bra och vi vill sälja honom så kanske vi får 20 för honom. Om samma spelare spelar i Malmö får de faktiskt 40 från honom. Alltså, det räcker med att han byter klubb så får de...
Men det handlar om omsättning eller vad beror det
på? Ja, det är en resa man gör som inte vi är framme i. När du går och scoutar en match till exempel, och när de går och scoutar en match och det är 40 000 som tittar på ett derby, och de är där och scoutar Djurgården, Hammarby eller Malmö fullsatt hela tiden, det blir en annan matchsituation. Men att du ska ta en ung kille från en konstgräsplan på Bravida Arena och så placera in honom på en gräsplan nere i, inför en fullsatt Dortmund Arena eller whatever då, så jag tror att de tänker sådana tankar också, så det finns flera aspekter i det.
Djurgården vart ju erbjudna 50 miljoner här nu, sa de.
Han var lite ledsen, Bosse.
Badja.
Han var lite ledsen. Mm. Jag pratade med han igår, han var lite fundersam över det. Jag sa, men hälsa att Palle är ledig. Paulinho är ledig, sa jag faktiskt. Så att det, liksom, det är bara att hälsa kineserna. Att det...
Ja, han vill till Kina, Paulinho.
Ja, och BK Häcken säljer för 50. Det, och Palle tar det. Så det råder inget tvivel om det. Så att liksom, kom igen. Han har färgat håret, Puss.
Vad fan, jag träffade han i veckan när jag gjorde det.
Ja, jag måste färga håret. Han börjar bli grå. Jag, liksom, igår såg jag att han inte hade några grå hår. Han gillat att jag säger det.
Sa du till honom, eller?
Ja, sa det.
Vad sa han då?
Nej, sa han. Det är klart jag inte har gjort.
Vilken är din konstigaste affär?
Ja, en jävla massa konstiga affärer. Vi var ju väldigt mycket i Brasilien ett tag. Och så vi lyckades inte riktigt i Brasilien. Jag hade ju ett avtal med Cruzeiro där nere att få in deras... De inte flytta upp. De är ju ganska stora, eller ruskigt stora där nere. Så de inte flytta upp i A-laget skulle vi få till oss. Och det var ju så vi skulle få brassarna där. Men sen när vi var och tittade på en av de här spelarna som var utlånade till en klubb, då vi hittade Paulinho. Men i de Brasilienresorna där så blev jag ju erbjuden Neymar. Fast vi var i Santos då och hälsade på och liksom såg hur de hade det. Och så fanns det en 15-årig kille i A-laget, det som tränade med A-laget på ena sidan och en i andra laget. De spelade 11 mot 11. Så då var det Pelés son som var den som tog emot oss ner och visade oss runt och tog hand om oss ungefär. Och sa han, ni kan få köpa honom där borta, sa han. Okej, vem är det då? Ja, han heter Neymar då. Ja, okej. Okay. För att han är så bra då, eller vad liksom var, ja, men han kommer bli ruskigt bra, så liksom de just nu säljer de för 3 miljoner euro då ungefär, va. 3 miljoner euro, det var så på Väskatan för en 15-årig brasse. Men sen var det skoj att se vart han tog vägen. Mm. Och vad det blev utav honom.
Tänk om du hade gjort den affären nu, då har jag haft ett par vidareförsäljningar där som man
hade
betalat tillbaka det.
Ja, jo, det hade ju varit i för sig, men den var ju, den fanns ju inte med på världskartan egentligen från första början. Så.
Jag tror du skulle säga att tacka nej till honom för att han ramlade för lätt.
Nej, det såg man inte då. När vi stod och tittade, vi tittade på den träningen och man såg att det var en duktig fotbollsspelare med speed, men han var ju tunn som... Ja, men han var ändå med A-laget att träna. Mm. Det är väl den konstigaste. Det var en rolig grej egentligen att man liksom var med och såg han så tidigt. Lugano är ju konstig. Uruguayanen där som hade en jävla massa landskamper och fantastisk CV då. Och då kom han ju in med hela entouraget där och hade, jag tror han hade 5 agenter med sig som ingen ville ha betalt. Utan alla gjorde det för Diegos skull. Och så liksom tänkte jag, det här skiter sig på lön och grejer då. Men han vill ju tydligen få fart på fötterna igen, för han hade inte varit igång på ett tag och hade ingen klubb då. Och då ville han bara få bra träning. Okej. Okay. Och liksom lön som vi andra. För han har väl gjort pengarna, så det var inte det handlade om för honom ungefär. Så han hade lön som vi andra eller som de andra spelarna. Och så. Jag tror det är viktigt för oss också att liksom på något sätt att då skrivs det en jädra massa om oss. Och. Sen spelar han ju också. Men helt plötsligt var han styrde ju faktiskt om vårat spel, för han var så långsam. Så han släppte ju ut backling, alltså de stod ju lågt då. Vi spelade ju högt. Men det gick inte med honom. Han såg till att inte vi gjorde det. Det bara blev så.
Vem hade ni som tränare då?
Peter Gerhardsson.
Vad är Gerhardsson?
Det var lite... Liksom, Gerhardsson var inte riktigt nöjd med liksom, hur han spelade. Men det gick inte att hålla honom undan, för han var för jävla bra. Otroligt bra försvarsspel.
Vill du släppa in... vad säger man? Oligarker och tjejker i svensk fotboll. Ta bort 51%-regeln.
Ja, den är ju svårare i och med att man då vill vara med och... Idag är vi ju 22 i Europa, tror jag, eller någonting sånt, va? Och nu gör man ju om Europa League till att det finns en Europa 1-lig och en Europa 2-lig. Och vi kommer att hamna... Sverige kommer hamna i Europa 2-lig så länge vi ligger bland de 15 nationerna. Och om vi kommer upp bland de 15 nationerna så kommer inte det att förändras. Och då, där är det ju pengar som räknas. Så även om vi gör ett nytt tv-avtal och nytt spelavtal och allt vad vi nu har, så är de pengarna inte tillräckliga för att förändra ekonomin på det sättet. Det enda som skulle kunna förändra den delen, tror jag, liksom, danskarna ligger där 15 eller någonting sånt, va? Och de har ju den här, har inte de kvar den här, vad heter det, expertskatten, tror jag, så att de kan ta spelare på ett annat sätt och ha högre löner till sina spelare, för det är en lönefråga. Och så länge lönefrågan inte ändras så handlar vi i vissa boxar och andra länder i andra boxar. Och då måste vi vara helt fantastiska på att leverera unga spelare för att kunna ta de kliv. För det är rena pengarfrågor. Och det ser inte jag, även om vi då de här tv-pengarna då ska, är det 2020 som vi får större pengar. Det blir inget liksom, okej, okay, då gick han upp från 50 000 till 60 000 i månaden, om det nu är på det sättet. Men är det verkligen så vi ska använda pengarna, för de kommer inte göra någon skillnad ändå. Vi handlat det i andra boxar, för det diskuteras ju också att man kanske ska öronmärka pengarna till att bli ännu bättre på att utveckla unga spelare, till att liksom att man liksom procentuellt måste lägga undan ett visst antal pengar till kanske förbättrade möjligheter, bättre planer, bättre inomhus, alltså liksom alla de här frågorna då. Jag har ju nog fan mer åt det hållet än att man liksom ska, för den pengen räcker ändå inte till att ge sig på nästa nivå. Man kan bara nosa kanske på nästa nivå, men det räcker inte. Vi måste ha ännu större ekonomier.
Men menar du med det att du vill riva upp 51%-regeln och släppa in externt?
Nej, det menar jag inte heller. Där är ju vi unika i BK Häcken, i och med att vi har Gothia Cup också. Om vi släpper in någon så äger de ju Gothia Cup med. Om inte man gör olika lösningar då på det. Och det är som de som skulle in hos oss skulle verkligen vilja komma åt Gothia Cup. Så vi är inte alls där. Vi är liksom inte det. Men om svensk fotboll ska ta kliv så krävs det en större ekonomi. Och då kanske det är det enda sättet att göra det. Det vet jag inte. Så, återigen, det är en jädra svår fråga, och den är ännu svårare för oss än för de andra, tror jag. De andra kan nog ha...
Just på grund av Gothia Cup?
Ja, det tror jag. Det tror jag ju. Om det kommer in ett företag och vill driva det på ett annorlunda sätt och den faller, så liksom, eller plocka loss den och äga frågan, alltså ha rätt till att liksom flytta och göra vad de vill med den, genom att vi får in en ny styrelse då, som förmodligen är, ja, 4-3 styrelse då, med 4 personer som är från det företaget eller oligarkens gubbar eller vad det nu må vara, så är den lurig för mycket veckor.
Vilken är din största motgång i livet?
Fotboll är lätt att prata om det. Alltså det är personliga frågor. Man alla upplever ju liksom, jag är ju sån här asfaltsunge, eller vad säger man, maskrosbarn, men liksom hyfsade tuffa uppväxtförhållanden. Vet ni, när jag föddes så bodde vi i etta med, inte kokfrå, men liksom, ja, etta med litet kök då. Och dass på sval, i trappuppgången som man delar med andra. Grannhuset hade dass på gården fortfarande. Så liksom, jag liksom... Jag har nog blivit en fighter för att jag har den uppväxten jag har. Och liksom bra mamma men en kass pappa ungefär, va. Så det är väl, men samtidigt har jag ingen, jag har liksom största motgång. Det har inte blivit någon motgång. Det har mera blivit en bra uppväxt där jag liksom fick ta för mig. Motgångar har alla i livet så liksom, men jag har inte haft några större motgångar. Så när jag var på väg att bli inomhusproffs i USA en gång i tiden, så om man pratar fotbollsfrågor, så fick jag ju en ledsjukdom som jag då tyckte var min största motgång. För det, liksom, den var ju vägen för vi vann ju inomhusallsvenskan en gång i tiden på rink, om du kommer ihåg att det fanns. Nej, du är alldeles för ung för det. Ja, vi var ju bäst i Sverige där. Vi blev inbjudna till USA och vi var ju där och spelade. Gjorde det jävligt bra. Vi var bra som fan inomhus. Och då blev ju tre man erbjudna kontrakt där. Och jag var en av dem som blev erbjuden kontrakt till USA. Så när jag kom hem sen då, vi spelade hemma sen då, så blev det liksom, blev det verklighet då. Att ja, de ville signa mig utanför Seattle där då. Men när jag skulle åka så låg jag på Sahlgrenska med en sjukdom som heter, den kallas för Bechterew. Någon led sjukdom då, som inte jag då visste vad den skulle ta vägen. Då låg jag ju på reumatologavdelningen och såg de andra som låg där. De var ute, det var fan inget roligt. Och de tvingade dit mig. För de trodde jag sköja eller ljög för dem. Så de tvingade över mig. För allting var ju klart att jag skulle åka. Så de tvingade faktiskt över mig. Och jag ringde och sa det. Jag ligger på sjukhuset. Så liksom, det är stenkört. Jag kan liksom inte gå. Ja. Men vi har egna läkare som ska titta på det då. Så de tvingade över mig.
Där var minneskortet tyvärr fullt. Men jag kan berätta att det blev inget proffskontrakt för Sonny. Däremot stannade han kvar i staterna i 3 månader och levde det goda livet innan han reste tillbaka till Sverige igen, där han fick leva på potatisvatten och vegetarisk kost i 10 år innan sjukdomsbekymren försvann. Idag är han i princip helt symptomfri och jag tackar honom för ett intressant samtal. Vi är tillbaka med fler intervjuer här under den allsvenska försäsongen. Tack så mycket för att ni lyssnade.